är visserligen en vecka efter pingst, men jag har ändå känt en stark längtan att idag få tala om den helige ande. Jag tror att många av oss kan ha en begränsad syn på den helige ande och kanske tror att det var ett fenomen som bara hände på pingstdagen och därför skulle bara firas när det är pingst. Jag tror det finns många också som kan ha en viss reservation mot talet om den helige ande. Därför att man kanske har negativa erfarenheter eller kanske kommit att förknippa den helige ande med vissa känslosvall eller extrema yttringar. Men andens verksamhet började inte på pingstdagen. Den helige ande har primärt ingenting heller med känslomässiga yttringar att göra. Den helige ande är en person i gudomen, förutan vilken det kristna livet inte skulle vara en möjlighet alls. Inte bara det kristna livet skulle vara omöjligt utan den helige ande, utan allt liv. Den helige andes historia innefattar nämligen hela universums historia. Den helige ande var verksam redan i själva skapelsen. Vi läser i första Mosebok 1 att jorden var öde och tom. Och mörker var över djupet. Men Guds ande svävade över djupet. Guds ande är inte en vindpust som det nästan antyds i nya översättningen. Utan Guds ande är Guds livgivande ande som står i beredskap att frambringa nytt liv i den livlösa materien. Och ordet, det hebreiska ordet för svävade betyder också ruva. Det var som om anden ruvade likt en fågelhona i sitt näste för att snart frambringa nytt liv. Guds ande är hela universums livsande. Hela gudomen, inklusive den helige ande, var verksamma i att frambringa den fysiska skapelsens liv och härlighet. Kanske antyds det också i pluralformen när Gud säger liksom till sig själv: låt oss göra människan till vår avbild, till att vara oss lika. Och Gud inblåste sin livsande i människan och hon blev en levande varelse. Samma Gud och samma Guds ande som var verksam i den fysiska skapelsen, vilken vi njuter av inte minst nu i försommartid, är också verksam i den andliga skapelsens tillblivelse. Det vill säga församlingens tillblivelse, tillblivelsen av Kristi kropp. Och det var det som hände specifikt då på pingstdagen. Men hela skapelsedramat är, tycker jag, något av ett förspel till den dag då Guds ande skulle frambringa en ny skapelse, Kristi kropp i historien. Och ännu mer, en framtid som ska innebära Guds barns, denna församlings förhärligande. Och då också nya himlar och ny jord ska skapas som ska lysa av Herrens härlighet. Också där kommer den helige ande att vara aktivt verksam. Med det här perspektivet så ser vi hur den helige ande alltså är verksam allt ifrån världens begynnelse till dess att hela den mänskliga historien upplöses och Guds eviga rike tar vid. Och genom skapelsen som vi så livligt blir påminda om dessa dagar, genom skapelsen så pågår en ständig förkunnelse om den levande Gudens härlighet, om Guds vishet och makt och storhet. Och vet du, jag tror att det är just den helige ande som gör att du njuter av försommaren och tar till dig den som ett tilltal från Gud. Det är den helige ande som gör skapelsens vittnesbörd till ett vittnesbörd från Gud och inte bara ett stycke naturvetenskap. Samma helige ande som var verksam i skapelsens tillblivelse var också verksam i ordets tillblivelse. Den helige ande inspirerade Bibelns författare att ge oss Guds egen hälsning från sitt eget hjärta. Och så har vi den bibliska uppenbarelsens tillblivelse just genom den helige ande. Och samma helige ande som talar till oss genom skapelsen talar ju till oss genom ordet, eller hur? På ett ännu mera närgånget och personligt sätt. Den helige ande gör att vi förnimmer Guds röst när vi läser dessa bokstäver tryckta på papper i Bibelns bok. Det finns alltså ingen egentlig distinktion mellan den allmänna uppenbarelsens förkunnelse genom den heliga ande, alltså skapelsens förkunnelse, och ordets förkunnelse, ordets tilltal genom den helige ande. Anden är verksam i båda fallen. Och den heliga ande är aktiv i hela världshistorien, men på ett särskilt sätt aktiv i frälsningshistorien. I Gamla testamentet läser vi om hur den helige ande kom över vissa människor för bestämda uppdrag. Och till exempel när tabernaklet ursprungligen skulle byggas, det var en mycket konstnärligt krävande historia, så står det att den helige ande begåvade, utrustade konstförfarna män och kvinnor att iordningställa den här byggnaden till Guds ära. Och när senare tempeltjänsten skulle komma igång, så stod att samma ande utrustade sångare och musiker för att kunna leda lovsången i templet. Och genom den heliga ande så återkommer ständiga återkommande löften om en kommande messias. Profetiorna, den heliga ande har inspirerat profeterna att tala om Kristi tillkommelse. Och så småningom så utmynnar ju detta i Nya testamentet. Och när sonen vandrade på jorden så samlar han ju dessa lärjungar omkring sig under de där 3 åren. Och de vandrar på Palestinas vägar. Och under dessa år så följer de honom dag och natt liksom. De levde med honom. De vandrade med honom. De åt tillsammans. De sov tillsammans. De gjorde allt tillsammans och de lyssnade till hans undervisning. De såg hans gärningar och de trodde på honom. Trodde de åtminstone. De blev starkt bundna till honom. När det började svikta lite grann så visade sig visserligen deras mänskliga svaga sidor och feghet. Och när han började tala om sin förestående bortgång, att han skulle lämna dem, så blev de mycket förvirrade, som vi vet. Skulle han, till vilken de hade knutit alla sina förhoppningar, nu överge dem? Skulle han lämna dem? Hur skulle det då gå? Jesus visste om den här sorgen. Han visste om den här oron inför hans egen bortgång. Och när de hade intagit den här sista måltiden tillsammans, då Jesus också instiftade nattvarden, så begav de sig ut i natten mot Getsemane. Och då stannar Jesus upp en stund och så riktar han sig mot dem och ser deras förtvivlan. Men så säger han, som vi har läst, låt inte era hjärtan vara oroliga. Tro på Gud. Tro också på mig. Och så försäkrar han dem om, jag ska inte lämna er ensamma. Jag ska komma till er. Och det här ordet för ensamma, det betyder egentligen föräldralös. Det är det som orfanos, som det engelska ordet orphanage, orphans, kommer ifrån. Alltså föräldralösa barn. Jag ska inte lämna er föräldralösa. Jag ska komma till er. Hur menade Jesus att det här skulle lösas? Jo, säger han, jag ska be Fadern och han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid, sanningens ande. Och då refererar han inte till någon nyuppkommen historia, någon nyskapad person som skulle initieras i historien, utan han refererar till den sanningen och livets ande som ständigt har varit verksam i historien. Och Jesus menar, när han säger en annan hjälpare, att det skulle komma, han som skulle komma skulle vara av samma karaktär, natur och väsen som honom själv. Han skulle komma för att ersätta Jesus på varje punkt där så att säga någon ersättning behövdes. Han skulle vara likvärdig med Jesus. Han skulle fortsätta att göra för lärjungarna vad Jesus hade gjort för dem. Han skulle vara ett stöd för dem. Han skulle trösta dem. Han skulle uppmuntra dem. Han skulle undervisa dem. Han skulle varna dem. Han skulle tillrättavisa dem. Han skulle leda dem in i hela sanningen. Han skulle påminna dem om vad Jesus hade sagt till dem. Ordet hjälpare betyder egentligen tillkalla. Alltså någon som är tillkallad för att undsätta, för att ge stöd och hjälp. Det är samma ord som i 1 Johannes 2 översätts med advokat, eller försvarsadvokat till och med, då syftande på Jesus Kristus. Den helige ande är någon som så att säga är vid din sida för att ge dig stöd och hjälp, för att föra din talan om så vore. Ja, det gör han när du beder. Han manar gott för dig inför Gud. Jesus säger: det är faktiskt bra för er att jag lämnar er. Det finns en för mig fascinerande blyghet inom gudomen. Har du tänkt på det? Det finns ingen konkurrens mellan personerna i gudomen. De hyser största möjliga respekt och vördnad för varandra. När sonen döps och har trätt in i sitt ämbete på jorden, så lyder rösten från himmelen: detta är min älskade son, lyssna till honom. Och så skjuter fadern liksom fram sonen på den mänskliga scenen och säger: det är honom ni ska lyssna till. Och nu när Jesus står i beredskap att lämna lärjungaskaran, så säger han inte: tyvärr, det kommer att bli jobbigt det här för er att vara utan mig. Han hyser ingen som helst rädsla inför detta, att de skulle bli ensamma. Och han hyser ingen känsla av konkurrens för att nu skulle det komma någon annan och bli lärjungarnas idol. Liksom. Utan han säger: det är bra för er att jag går bort, för då kan anden komma. Och det är ju mycket bättre. Jag är ju begränsad till en fysisk kropp som vandrar här på Judéns, Samariens och Galileens vägar. Men den heliga ande, hjälparen, det är mycket bättre, förstår ni. För han ska bo i er och han ska alltid vara hos er. Alltså ett permanent inneboende som inte är beroende till de fysiska omständigheterna. Detta var någonting nytt. Detta var den helige andes inkommande historien, som innebär att nu formas en ny enhet. Nu formas församlingen. Nu formas Kristi kropp. Nu tar den tredje personen i gudomen sin boning på jorden. Om någon älskar mig, säger Jesus, så bevarar han mitt ord. Om du älskar mig, blir den naturliga konsekvensen: du vill lyssna till mitt ord, i betydelsen lyda mig. Och om du bevarar mitt ord, så ska min fader älska dig. Och vi, lägg märke till, det står vi. Det vill säga, jag och fadern ska komma till honom och ta vår boning hos honom. Alltså detta är oerhört. Kan någonting större sägas om människan än att hela gudomen, fader, son och helig ande bor i henne? Detta är pingstens under. Detta är ett otroligt löfte. Den helige ande så att säga representerar hela gudomen. Jag ska komma tillbaka. Ja, det vet vi, någon gång i framtiden kanske. Nej, han kom tillbaka redan pingstdagen genom den helige ande. Vi väntar också hans synliga tillkommelse så småningom. Men han är här nu. Hela gudomen är här nu i och genom den helige ande. Och det här utgör egentligen grunden för hela det kristna livet. Utan den helige ande finns det ingen kristendom. Utan den helige ande finns det ingen möjlighet att bli kristen eller att leva som kristen. Därför att Bibeln presenterar en helig Gud som säger så här: var heliga som jag är helig. Det var inte dåligt. Hur kan han ge oss en så hög kallelse? Ni ska vara heliga så som jag är helig. Hemligheten heter den helige ande. Och jag ska snart komma till det personliga, ner på det personliga planet nu. Men vi hävdar ju ofta med stor frimodighet att Jesus Kristus gör kristendomen helt unik, och det är sant. Men det är lika rätt att hävda att den helige ande gör kristendomen helt unik. Därför att i ingen annan religion finns det någonting motsvarande. Och utan att gå in på detaljer, om Kristus vet vi att detta att Gud blir människa, det är unikt. Det framställs inte i någon annan religion. Ett Betlehem finns inte. Ett tomt kors finns inte. En tom grav finns inte i någon annan religion. Men heller ingen pingstdag. Halleluja. Därför att det slutar inte med en fullbordad försoning. Utan Gud följer också upp detta. Han inte bara kallar oss till försoning med sig själv. Utan han ger också en kallelse och en kraft att leva på det sätt som han uppmanar oss att leva. Det här är en problematik i många religioner, vill jag mena. En framstående buddhistmunk i ett buddhisttempel i Japan sa så här till en av mina lärare: vårt problem inom buddhismen är inte att vi inte vet hur vi ska leva. Du vet, buddhismen har väldigt höga moralisk-etiska koder. Vi vet vad som är rätt och fel, liksom, menade han. Men vårt problem är att vi inte har kraft att leva det liv som vi vet att vi borde leva. Därför att ytterst sett hänger det på den svaga människan. Och det konstaterade han i sin ärlighet. Det räcker tydligen inte. Det finns ständigt ett glapp, liksom, mellan det ideala och där jag nu befinner mig. Hela ansvaret läggs på den svaga människan. Men så är det inte med evangeliet. Det är tvärtom så att hela ansvaret läggs på Gud och Guds nåd. Och den helige andes kraft över ditt liv. Bibeln presenterar en helig Gud som kallar dig till en helig livsstil. Det är sant. Men samma Gud har genom den helige ande kommit för att ta sin boning i dig. Och för att genom dig, jag ska bättre säga, genom oss som församling producera den helighet och den rättfärdighet som lagen hela tiden bara krävde men inte kunde åstadkomma. För lagen hade bara vår kötsliga natur att arbeta med. Men Nya testamentets etik grundar sig på att anden är given och innebor Guds församling. Därför kan sådana höga kallelser ges oss som var heliga, så som jag är helig. Och det ligger en underbar uppfordran i detta. Guds avsikt med oss, brukar vi ju säga mycket riktigt, är att göra oss lik Kristus. Att restaurera i den fallna Guds avbilden som vi utgör Jesu Kristi likhet. Om inte andens gåva fanns skulle inte detta alls vara möjligt. Nu ska jag ge några bilder på den helige ande. Därför att det kan vara en sak att förstå Gud, Fadern. Den terminologin har vi ju mänskliga analogier till. Vi vet vad en far är ungefär. Och vi kan ha positiva eller negativa erfarenheter. Men vi har i alla fall en uppfattning om vad en fader står för. Så Gud såsom fader, okej, den bilden kan vi förstå. Och även Guds son, alltså Guds son, fader-son förhållandet är också möjligt kanske att greppa lite grann. Men den helige ande, då blir det plötsligt lite knepigt. Vad är den helige ande? Det är någon slags diffus kraft kanske, som Jehovas vittnen säger. Det är inte en person, det är Guds energi och Guds kraft. Men bilderna av den helige ande hjälper oss att förstå kanske mer av andens funktion och verk. Och det finns många bilder av vilka jag här ger några få. Duvan känner vi igen. Duvan som sänkte sig ner, den helige ande över sonen, Guds son, när han döptes av Johannes, och rösten som talade. Duvan, vad är det en bild på? Det är en bild på himmelskt ursprung. Anden kommer ovanifrån. Det är en bild på renhet, det är framförallt en bild på frid och fred. Det används ju ofta som en fredssymbol. Det är en bild på skönhet också, tycker jag. Anden vill åstadkomma frid i den personliga människans liv, men också i församlingens liv. Den andra bilden här, eld. Elden är i Gamla testamentet en manifestation av Guds heliga närvaro. Elden uppfyllde tabernaklet när det skulle invigas, likaså templet när det skulle invigas. Det kom ner eld ovanför tabernaklet och templet. Och på pingstdagen så kommer också liksom tungor av eld och sätter sig på lärjungaskaran när nu det nya templet invigs. Elden är alltså en beteckning för Guds närvaro. Sigill, det är en spännande bild på den helige ande. I Kristus har ni, står det, sedan ni har kommit till tro, fått den utlovade helige anden som ett sigill. Man skulle kunna sätta in kanske ordet stämpel istället. När bönderna förr smidde sina egna yxjärn, så vet du att det var den dyrbara delen i en yxa. Och då brukade man rista in sitt bomärke på yxjärnet. Bondens initialer kanske. Så att om man hittade yxan någonstans eller såg den eller använde, så visste man att den yxan tillhör den bonden. Det står initialerna här. Det är bilden på den heliga ande. Alltså Gud har liksom stämplat oss med sitt sigill. Var och en av oss. För att markera att du tillhör Gud. Den helige ande är Guds stämpel på dig som försäkrar dig om att du är Guds tillhörighet. I samma vers står ordet borgen faktiskt. Den helige ande är borgen för vårt arv. Att Guds folk ska bli friköpt och Gud får pris och ära. Den helige ande är en slags garanti på att mer kommer att komma. Det är liksom en försmak om av hela det arv som väntar. När vi köpte vårt första piano hade vi inte råd att betala hela, jag tror det var 3000 kronor det kostade, men jag la 200 kronor i handpenning. Och det var för pianohandlaren en försäkran om att han kommer att fortsätta och betala resten också. Det är en dålig bild visserligen, men det är ändå kanske en liten illustration på att Gud har gett oss den helige ande som en försäkran om att han ska ge oss hela himlen. Så anden är en försäkran till dig om att du tillhör Gud och Gud tillhör dig. Garanti. Det är egentligen samma som borgen här. Olja. Vatten kommer först, okej. Vatten. Som Jesus säger, om du förstod vem jag är, till den samaritiska kvinnan, skulle du be mig om vatten och jag skulle ge dig en källa inom dig av evigt liv. Vatten är en bild på det livgivande, kontinuerliga flödet av liv som den helige ande utgör. Och egentligen skulle vi ha en hel predikan någon gång om Hesekiel 47. Det står om den dubbla strömmen som flyter upp och ur templet, och den strömmen blir bredare och bredare och djupare och djupare ju längre bort den flyter ut i världen, och den för med sig liv både i vattnet och på stränderna omkring floden. Och Jesus står fram på den sista högtiden i lövhyddohögtiden, och han ropar med hög röst: kom till mig ni alla som törstar, så ska jag ge er att dricka. Och så säger han detta, och så står det om Johannes, han säger detta sa han om den helige ande. Vinden. Jesus säger till Nikodemus den där natten: om du inte blir född på nytt kan du inte komma in i Guds rike. Och Nikodemus är frågande: hur ska det gå till? Och Jesus säger: du kan inte se anden. Anden är som vinden. Den far vart den vill, så att säga. Ingen människa kan styra vinden. Ingen människa kan styra den heliga ande. Du bestämmer inte över den heliga ande. Men när du tror på Kristus så kommer den heliga ande som en vind in i ditt liv. Kanske som en stormvind ibland. Kanske som en stilla susning. Men anden föder dig på nytt. Och andens eller vindens verkningar börjar bli synliga i ditt liv. Precis som när du ser att det blåser i kastanjeträdets lövverk. Oljan då. Den användes i Gamla testamentet när man avskilde präster och kungar för den tjänst som Gud hade kallat dem till. Så oljan stod för den symboliska avskiljningen, att någon skulle tjäna Gud. Den helige ande är den symbol, eller man ska säga den person som avskiljer dig för Guds särskilda syften. Du är inte längre din egen, du tillhör Gud och ditt liv är avsett att tjäna honom. Vi kallas för att ha mottagit smörjelsen. Vi är smorda av Gud. Till sist, beklädnad. Jesus sa, dröj kvar i Jerusalem så att ni blir beklädda med kraft. Dröj kvar, för när den helige ande kommer över er ska ni undfå kraft att bli mina vittnen. Den helige ande vittnar inte om sig själv. Det ser du en annan aspekt på den här blygheten inom gudomen. Den helige ande vittnar om Jesus. Tydliggör Jesu gärning för människan. Och den helige ande bekräftar också vårt barnaskap. Det står så här, eftersom ni är söner adopterade av Gud, så har Gud sänt in i våra hjärtan sin sons ande, barnaskapets ande, som ropar Abba, fader. Det är den helige ande som liksom gör oss till barn igen. Det låter väl bra. Vi får vara barn. Och vi får barnsligt ropa till Gud, pappa, min far. Anden gör oss också till lemmar i Kristi kropp. I en och samma ande har ni alla blivit döpta till att utgöra en enda kropp. Så anden gör det troende till en organisk enhet och utrustar oss som församling för Guds syften. Detta var vad som hände på pingstdagen. Och andens gåvor som utdelas till var och en är inte till för din personliga bruk, så att säga, i första hand, utan är till för församlingen. Vi har fått i vårt västerländska tänkande en mycket stark tendens att bara tänka individualistiskt. Och när vi läser Nya testamentet, så är det väldigt lätt för oss att bara ta till oss det liksom i personliga termer. Att jag och jag och jag och jag och Gud. Men när de nytestamentliga uppmaningarna ges, så är det nästan alltid i andra person pluralis. Ni, det här gäller er. Ni som församling ska vara heliga. Jag vågar säga att Gud är mer intresserad av församlingens helgelse än av din och min personliga helgelse. Utan att det ligger någon konflikt emellan dem. Men den bild av församlingen som anden har gett oss är ju bilden av en kropp som växer. Inte av enskilda medlemmar eller lemmar som så här skjuter iväg och växer oproportionerligt. Det skulle ju se väldigt illa ut om plötsligt bara örat växte. Eller en hand växte. Utan vi växer tillsammans som kropp i Kristus. Och det är tillsammans, står det, som vi kan bli fullvuxna. Vi kan inte, du kan inte bli fullvuxen som en enskild lem. Utan endast i gemenskap med Kristi kropp. Så individualismen måste ge vika för ett långt högre syfte. Än det som kan uppnås med bara dig och Gud. Utan församlingen kan inte människan, kan inte du uppnå den helgelse som Gud har ämnat dig till. Nu tycker jag ska fråga, vad heter han, Peter Halldorf någon gång. För jag tycker de här ökenfäderna var fantastiska. Och de har skänkt kristenheten oerhörda skatter. Men jag har tänkt ändå så här. Varför gick de ut i ensamheten? De sökte Gud. Och det var kanske bra. Och de har skrivit och de har gett oss sina erfarenheter. Men hade någonting ännu större kunnat uppnås om dessa andliga föredömen och ledare låtit sig förtäras av visionen om den lokala församlingen? Om de hade plöjt ner sina liv i den lokala församlingen och sagt, åh vad jag behöver er. Och här är vad Gud har gett mig. Kanske vi hade sluppit den mörka medeltiden i kyrkans historia. Jag vet inte. Jag vet bara detta. Att Gud inte har avsett att vi ska, eller du ska, vara kristen på egen hand. Det är inte Guds modell. Den helige ande är mer av lagledare än av privat tränare. Tänk på det. Han jobbar med laget. Han jobbar med församlingen. Också individen är klart. Anden håller på att bygga ett tempel, inte privat lägenheter här och där. Det är tillsammans som vi kan växa och ära Gud. Mycket, mycket mer än vad någon enskild individ någonsin kan göra. Det är anden som håller på att smycka en brud inför det kommande bröllopet. Det är andens jobb. Och det är endast i den lokala församlingen, eller låt mig till och med säga i husgemenskapen, i den mindre gruppen i församlingen, som detta verk kan åstadkommas. Anden behöver mindre grupper för att utföra sitt tänkta verk som Gud har avsett. Privat kristendom är inte den heliga andes metod. Det skulle vara så mycket enklare naturligtvis att slippa de där krångliga, obekväma människorna. Ja, visst skulle det det. Mycket bekvämare, men alls inte så utvecklande som Gud har tänkt sig. Älska varandra. Då blir det lite mer utmaning i det. Man kan inte säga, åh vad jag älskar Jesus, och rinka på näsan så fort den lokala församlingen kommer på tal. Det skorrar. Petrus, älskar du mig? Ja, Herre, du vet att jag har det kär. Bra! Ta hand om mina lam. Föd mina får. Kärleken till Jesus går alltid tillsammans med kärleken till dem som tillhör Jesus. Eller hur? Till och med Saulus. Så fort han blev omvänd på Damaskusvägen. Den är store teolog och blivande apostel. Men det behövdes en enkel broder i församlingen i Damaskus som kom till Saul och la sina händer på honom och bad för honom. Saul, min broder, sa han. Och bekräftade honom som en i kroppen nu. Och så bad han för att han skulle få sin syn tillbaka. Och så uttalade han en profetiskt ord om Saulus närmaste framtid. Och när Saul mötte motstånd i församlingarna i Judén som han försökte närma sig, så drog han sig tillbaka till sin hemstad Tarsus. Och det behövdes en Barnabas som sa, nej men det är ju inte bra. Vi måste ju försöka få tag i Paulus igen. Och så ber han sig upp till Turkiet och letar upp Paulus i en hemstad. Och så tar han honom med sig till församlingarna. Och där börjar aposteln Paulus apostlabana, kan man säga. Du ser, han var beroende av församlingen för sin tjänst. Och så till sist några uppmaningar. Den helige ande har gjort oss delaktiga, som vi har läst och sagt, av gudomlig natur. Men samtidigt så har jag kvar min gamla natur. Har inte du det? Det fanns en rörelse, jag vet inte om den finns kvar, som ansåg att när man blir frälst, när man blir en kristen, så försvinner den gamla naturen. Och jag läste om ett stort konferensmöte i Amerika där en kvinna var fram och gav detta vittnesbörd. Gud har befriat mig från min gamla natur. Och sen skulle predikanten fram. Jag vet inte om jag skulle ha vågat göra likadant själv, men han tog ett vattenglas, nu tar det tomma glaset här, och så hällde han ut hela vattnet, kastade ut hela vattenglaset i ansiktet på henne där hon satt på podiet. Och hon får ut i nästan besvärjelseakter över honom. Hur han kunde bete sig på det här sättet. Och han sa, ja, jag bara ville kolla din teologi. Så var det med den hållningen, den teologins hållbarhet. När vi har detta och vi måste vara sanna till oss själva, så innebär en ständig konflikt att vara kristen. En konflikt, en kamp i en värld som är den ondes våld naturligtvis. Om du beskriver ditt kristna liv så som fridfullt och lugnt och skönt, då blir jag bekymrad. Men om du säger, ja det är lite jobbigt, det är faktiskt lite kamp, då blir jag lugn. Då säger jag, skönt, du är normal kristen. Eller åtminstone bekräftade min egen status som kristen. När jag var i Indien så läste jag om en indisk bonde som just hade kommit till tro. Ni har hört den här bilden en del. Och pastorn kom på besök till byn. Och han sa, hur står det till? Och bonden sa, Ja, det är hemskt, sa han. Va? Är det hemskt? Åh, det är krig inom mig. Va? Är det krig inom mig? Hur då? Ja, det är precis som två katter som slåss hela tiden. En svart och en vit. Slåss hela tiden. Jaha. Vem av katterna är det som vinner? Sa pastorn. Och bonden tänkte efter och så sa han. Den jag ger mest mat. Och det låg stor vishet i den nykristne bondens insikt här, va. Den vi ger, så att säga, föda till, den delen av vår person, man ska säga, får övertaget. Den kamp vi har att utkämpa, mina vänner, är inte en kamp mot kött och blod. Och den är för svår för att du ska klara den på egen hand. Gud har inte tänkt sig att du ska klara den kampen på egen hand. Du måste göra dig beroende av kristna syskon. I Nya Testamentet finns nu fyra uppmaningar som jag avslutar med, som riktar sig till församlingen med avseende på den helige ande. Och alla de här fyra uppmaningarna utgår från att den helige ande bor i församlingen. Den bor där. Och det här är sant både om den lokala församlingen och den enskilda kristna, för vi är ju båda ett tempel för den helige ande. Och så står det: gör inte Guds helige ande bedrövad. Han bor i er, men han är en känslig person som har lätt till tårar. Den helige ande har lätt till tårar. Och så fort vi gör någonting som är i strid med Guds kallelse till helighet, så gråter den helige ande inom oss. Visst har du känt det många gånger. Och du har upplevt ett sådant obehag inför den känslan att det driver dig tillbaka till korset. Att det driver dig till den person du behöver säga förlåt till. För du står inte ut med att leva i konflikt. Eller står inte ut med att leva med den gråtande anden inom dig. Detta ska vi alltså vara tacksamma för. Det är en hjälp för oss att leva som Gud har tänkt att vi skulle leva. Och i sammanhanget där står det inte minst om hur vi använder vår tunga. Den nästa bild, den nästa uppmaningen: utsläck inte anden. Förakta inte profetiskt tal, står det i versen efter, men pröva allt och behåll det som är gott. Anden är känslig. Men om vi inte lyssnar till andens röst, om vi liksom kväver den mer och mer, så kommer inte anden att försöka överrösta dig. Inte alls. Den stiger åt sidan, den stiger ner in i bakgrunden. Andens röst tystnar om du inte lyssnar. Vi kan som församling alltså hålla på att utsläcka anden, och det blir som en vårbäck som plötsligt fryser till is. Där anden förvägras tala, där ute blir frisk luft och luften blir unken och död. Och den församling som förvägrar andens röst blir stel och död som en livlös staty istället för en levande kropp. Utsläck inte anden. Det var de två negationerna. Sen kommer två positiva uppmaningar angående anden. Den första: låt er uppfyllas av ande. Kontrasten är: dricker inte druckna av vin. För som vi väl känner till, när vinet, när alkoholen får övertaget, så kontrollerar den hela människans beteende. Hennes tal, hennes gång, hennes sång, höll jag på att säga. Allt är märkt av alkoholens inverkan, påverkan, eller hur? Ja, visst. Istället, låt i samma kontroll eller behärskning av ert beteende komma genom att ni håller på att uppfyllas av anden, bli druckna av anden om du så vill. Och det här är ett verb som står i presens imperativ. Det betyder: låt er hålla på att uppfyllas av anden. Det är inte ett nedslag en gång i livet, så att säga, och sen lever jag på en högre andenivå. Detta är en ständig pågående utmaning. Låt mig bli uppfylld av den helige ande idag. Det är bara tre steg upp till plattformen. Det skulle behövas fler steg, för jag brukar bedja varje steg: fyll mig med den helige ande, fyll mig med den helige ande, fyll mig med den helige ande. Jag behöver gå upp där och mycket längre för att känna att, åh, nu förstår ni. Det är en pågående process hela livet. Vi behöver bli fyllda med den helige ande. Den sista uppmaningen. Vandra i anden. Detta är underbart. Håll på med att leva i ett ständigt beroendeförhållande till den helige ande. Och jag har många gånger berättat om min poliodrabbade klasskamrat Mats. Jag gör det igen om någon inte skulle ha hört det. Och den har blivit allt tydligare för mig själv sen jag fått lite postpoliosymptom. Han kunde däremot inte efter sin polio gå, utan han gick med kryckor. Men en dag varje termin så for hela klassen ner till badhuset i Karlstad. Och då skulle du se Mats. Han satte sig på bassängkanten och när han la kryckorna där, och så hoppade han i. Och så vattnet steg honom till ungefär bröstnivå, så sträckte han upp sina händer och sa: jag kan gå, jag kan gå. Och hans ansikte strålade. Och vi gladde oss med honom de där korta minuterna när han gick där med vattnets tryck omkring sig och kunde gå. Trots att hans ben ännu var svaga, eller hur? Ingen förändring där. Men vattnets kraft bar honom liksom. Detta är sant om mig, mina vänner. Jag har varit kristen i 50 år. Och jag är precis lika svag som när jag en gång som tonåring tog mina stapplande steg. Ingen tillväxt i den bemärkelsen att jag kan gå Guds ärende i egen kraft, utan tack helige ande att jag kan gå. Tack helige ande, jag vill vandra i din kraft. Tack att du hjälper mig. Hjälparen, den helige ande, möjliggör det kristna livet och får församlingen att bli en vacker skapelse. Genom andens frukter som blir synliga när vi vandrar i den helige ande. En av mina professorer kom hem från Indien. Och jag blev så gripen när han berättade hur han hade besökt ett leprasjukhus. Och de hade en andakt på kvällen och alla de leprasjuka samlades i kapellet. Och innan han skulle få tillfälle att säga något, så sa kaplanen: är det någon som vill ge en hälsning så är ordet fritt. Och då ställer sig en kvinna upp på tredje raden, sträcker upp båda sina händer vars alla 10 fingrar var uppätna av spetälska. Och så säger hon: jag tackar Gud för att jag genom min spetälska har lärt känna Kristus. Och jag är hellre spetälsk med Kristus än frisk, men fortfarande en främling för hans nåd. Så satt hon sig ner. Och min lärare sa: jag försäkrar er, det var den vackraste kvinna jag har sett. Hennes ansikte strålade i hennes leprasjukdom, i hennes enkla, kanske trasiga kläder. Men den skönheten som endast den helige ande kan ge, den var hon. Har du den? Har du den skönheten? Har du fått den helige ande som en vän? Du får det den stund du säger ja till Kristus. Den gåvan blir din. Omvänd er. Låt alla döpa er i Jesu namn till era synders förlåtelse. Så ska ni som gåva undfå den helige ande. Amen. Halleluja. Tack käre gode Gud att du ser om någon här längtar efter mer av den helige ande. Då är vi här tillsammans som församling för att hjälpa varandra att komma närmare dig. Tack vad du har hjälpt mig med i livet, Herre. Tack vad du har hjälpt oss som församling med. Vi är så glada för att vi får uppleva andens närhet mitt in i våra gudstjänster. Var med oss nu i avslutningen här, Herre. Att vi alla får mättas av din närhet. I Jesu Kristi namn. Amen.